Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkomna till Retroradion. Jag heter Viveka Karlsson och är chefredaktör på tidningen Scandinavian Retro som handlar om 1900-talets design. Så det är det den här podden handlar om också. Idag så blir det mode. Ni ska få lyssna på Maria Knutsson, ena halvan av Gul och Blå, som började som en liten modebutik 1966 och växte till ett klädmärke och en klädkedja. Det fanns en butik till och med i Paris. Maria är designern som ritade jeansen som fick svenska tonåringar att köa utanför butiken så fort det kom en ny leverans varje torsdag. Och Maria är också den enda person jag har träffat som har gjort en bytesaffär med Andy Warhol. Hon bytte sina kläder mot Andy Warhols serigrafier med Marilyn Monroe. Men Maria, jag tänker att vi tar det från början. Du kom till Sverige i slutet av 50-talet, eller hur?
Ja, det stämmer.
Vad i all världen fick dig flytta från Milano till Sverige?
Ja, egentligen var det min syster som träffade en svensk kille och gifte sig med honom. Och fast det inte riktigt med föräldrarnas de godkände det, men de var inte så glada. Men då passade jag på när jag blev tillräckligt gammal och följde med. Jag vet inte, på den tiden var Sverige mycket populär i Italien. Det skrevs mycket om en fantastisk land med bra ekonomi och trevliga människor. Och jag vet inte, jag hade så här drömmar om att komma ut i världen och bli världsberömd.
Just för att du var utbildad skräddare, så du hade jobbat i Milano?
Nej, jag hade aldrig jobbat. Jag hade bara lärt mig.
Du hade bara lärt dig?
Ja, jag gick som lärling på en skrädderi. Och det innebar att man fick göra rätt så ointressanta saker. Men man fick liksom se hela systemet, hur det fungerade. Och jag var en av tre, vi var tre lärlingar. Och vår skräddarinna, hon var en fantastisk kvinna som var mycket kunnig. Och hade såna där tjusiga damer som kunder som kunde sitta hela eftermiddag och dricka kaffe och prata. Och det gjorde så där, alltså det var riktigt skrädderi. Det gjordes en toal och så gjordes en första prov, andra prov, tredje prov. Och sen levererade det i en fin förpackning. Vi fick ju åka och leverera också ibland.
Wow.
Men det jag lärde mig mest där, det var genom att titta på hur hon arbetade. Och jag kommer ihåg att jag beundrade hennes händer. De var så fantastiskt. De rörde sig så ledigt och skapade så vackra saker. Sen hade hon sömmerskor också. Men vi var alltså lägsta stadien. Och sen gick jag, efter det så gick jag på en skola som heter Marangoni. Som finns kvar. Som numera har de filial i London också. Och där fanns det en fantastisk farbror. Han levde då fortfarande, själva Marangoni farbror. Och han ledde den här skolan där man lärde sig att göra kläder från grunden. Vi lärde oss att göra pappersmönster. Vi lärde oss att göra moulage. Så innebär att man gjorde de fina graperier som Grev gjorde bland annat. Som var så berömd för. Och sen man lärde sig, det där med skisser och så där, det var liksom inte så, vi gjorde det också, men det viktigaste var att forma kläder.
Ah.
Och lära sig hur man konstruerar ett plagg.
Och sen när du kom till Sverige, då började du arbeta med mode här?
När jag kom till Sverige så... Först det var 3 månader och passade barn och lärde mig språket lite grann. Och sen min första anställning var i Älmhult som modedirektris. Det är inte designet.
Nej.
Och den varade inte så länge. De tyckte jag var för mycket åt kulturbetonad. Och sen min andra anställning var i Kisa. Jag blev förkovrad på under 3 åren, men det var lite tråkigt att bo i Kisa.
Ja, för du var inte så gammal. Du längtade kanske efter att träffa lite folk.
Ja, jag var 20 år när jag kom till Sverige. Jag var 23-24. Men jag och fru Eklund åkte till Paris och kollade mode. Och det var fortfarande på den tiden att man kunde beställa plats hos Christian Dior. Och så fick man sitta på de där guldstolarna. Och så kom det in en tant som var svartklädd. Och så skrek hon på franska som ett namn. Och så kom en mannequin och visade kläderna. Och sen hade hon ett nummer i handen. Det var alltså jätteskillnad från det som pågår idag med modevisningar och sådär. Och det hela var alltså tänkt på att visningar gjordes för kunderna. Alltså privata kunder.
Inte för journalisterna, utan det var verkligen för dem.
Och sen kom journalisterna också. Och sen var det så att bland annat Märta Skola och andra från kom från andra, de kunde köpa toaler på den tiden.
Som var så tygbitar, som ett mönster, ett tygmönster kan man
just
säga.
Det. Ja. En uppsydd tygmönster som man kan se hur den sitter. Men det var gjort i vitt tyg och... Jag vet att bland Märta Skola köpte dem och sen kom hem och gjorde de här franska varianterna. Det var alltså jätteskillnad i modevärlden.
Mm. Och sen hade du en egen butik i Stockholm också?
Jo, när jag slutade på Kisa så tänkte jag att jag vill inte jobba med det längre. Så min första butik var en rivningskontrakt på Stora gatan på Östermalm. Det huset finns inte kvar förstås.
Nej.
Och sen träffade jag Lars.
Ja, och Lars, det är då Lars Knutsson som hade startat Gul och Blå 1966.
Mm.
Och du kommer in
1967.
Och då om man tar Gul och Blå, den första butiken då, den ligger i Birger Jarlspassagen som alltså går mellan Norrmalmstorg och Birger Jarlsgatan.
Fast det var egentligen 3 butiker. Det var alltså en lokals butiker i hela passagen. Och så det var 3 stycken. Och det är därför den ena heter blå, den andra heter gul och den tredje heter grön. Och grön var alltså en blandning av blått och gult förstås. Och då, där såldes det prylar. Så de kommunicerade inte med varandra för det var så här tjocka murar som man inte kunde slå bort. Det var alltså de första butikerna var 3.
Och var det en herrbutik då och en dambutik?
Nej, det var en kille, en tjej och en sak, en pryla.
Prylar, och prylarna det är den gröna butiken.
Prylarna var det gröna, just.
Ja.
Det gula var tjejerna och det blåa var killarna.
Och det första gul och blå sortimentet, det är mycket inspirerat av London och saker som köps där.
Det var bara London.
Det var bara London. Men när du kommer in, då börjar det förändra sig.
Innan jag kom in fanns det en kille som hette Åkan. Det var alltså Lars, Åkan och Terry. Det var de 3 killarna. Jag tror inte de hade... Det var några tjejer som jobbade extra, tror jag. Men Åkan hade så här designambitioner, så han... De hittade en företagare i Norrköping, tror jag. Och de började sy killbyxor där. Så det var det första typ av egna produkter. Och sen fanns det en tjej som hade öppnat ateljé som hette Ann Charlotte. Och då började hon sy lite så här beställningar. Men det var mycket lite byxorna hela tiden. Det var det som... Jag vet inte varför, men det var väl Åkan som började att liksom gjorde byxor i flera storlek. Skillnaden var det att i och med att man tillverkar själv så kunde man göra 10 olika färger. På den tiden fanns det bland annat på den där företaget där jag jobbade, det första, den där äcklon i Kisa. Det fanns otroliga mängder av tyger som hade blivit kvar efter kriget. Jag vet inte om någon hade halstrat tyger eller vad det var, men det fanns alltså. Så man kunde beställa 10 byxor gröna, 10 gula, 10 röda. De kunde alltså frossa i färger på ett helt annat sätt. Det är därför det blev så roligt.
För att det här, det är då inte jeans utan det är mer klassiska herrbyxor, fast ganska snäva. Eller,
nej,
vad är det
de
för
var
stil?
Snäva och de var breda. De började redan att bli breda ner till.
Aha.
Vilket var alltså, och det var London-inspirerat. Därför de köpte London-byxorna. Det började så där, det var bara London-produkter, men så blir det så att det finns vissa produkter som alla vill ha. Och då kunde de här småföretagare i England, för de var också så, de var precis på samma våglängd. Småföretagare som hade, de hade syfabriken runt hörnan och kontoret i källaren, och som gick och köpte alla, för i London fanns det ännu mer sådana där gamla tyger. Det fanns otroliga mängder vackra tyger, blommiga tyger som, från 30-talet som man kunde köpa upp.
Och det var ju någon slags retromode eller vintage-mode det här. Det var mycket av 1800-tal och viktorianskt och sådär, eller hur?
Ja, det fanns alla influenser. Men den första som började, som sagt, det var Mary Quant. Och den som började, Mary Quant var mer att hon tänkte lite mer strikt. Men den som förändrade tjejvärlden när det gäller tjejer, det var Biba. Och jag vet inte om du vet vad Biba var.
Jag vet lite vad Biba var, men du får gärna förklara.
Det finns en bok som hon har skrivit själv som berättar Bibas historia. Hon började ungefär samtidigt som Mary Quant. Hon och hennes man, de var ett par. Och det första jobbet hon gjorde, det var en liten rutig rosa-vitt klänning, en sån där lite kort, mera bardot-aktig, och en sån där liten chalett i samma tyg. Och så gjorde hon en bild som publicerades i någon dagstidning, och det var alltså en sån liten annons för att kunna köpa det. Det var som en postorderannons. Detta visar alltså vilken hunger det fanns för nyheter. Efter den där lilla bilden, så när de gick och hämtade posten dagen efter, så fick de en jättesäck med hur mycket förfrågningar som helst. Och de var alldeles chockade. Det är liksom, och som sagt, London är mycket större än Stockholm. Men det var alltså de här proportionerna. Och det var samma sak med våra byxor. Det fanns alltså, det tillgången till den typ av mode, det fanns så mycket människor som helst, men det fanns ingen som erbjöd det. Så när Gul och Blå började erbjuda gabardinbyxor som var lite bredare och 10 olika färger, det var en sensation. Och redan byxorna var alltså, jeansen blev mycket mera, men det började redan med byxorna, med de skjortorna. Skjortorna var samma sak. Det var alltså jätteenkelt och lägga upp en fin skjorta och sen köpa in alla de här fantastiska blommiga tyger och sy upp det i en killskjorta med jättestor krage. Det var ingen som hade tänkt på det förr. Och det gäller både London-företagen och det gällde Gul och Blå. För att det är samma sak med det. De här företagen var små företag med unga människor som sydde runt hörnen, och deras, det de gjorde räckte knappast till London, och det blev inte så mycket så de skickade till Sverige, så till slut fanns det bara ett sätt att göra, och det var att börja själva. Det fanns en mycket bra balans mellan vad vi erbjöd och vad folk ville ha. Alltså vi gjorde det de ville ha. Och inte bara dem, alltså det vi ville ha själva, det var samma sak som kunderna ville ha. Så det var mycket harmoniskt sätt att producera. Därför blev det jätteroligt, och därför blev det aldrig några reor eller någonting sånt.
Det är ju fantastiskt, och det var svenskt tillverkat mycket, och ni slapp rea och kunderna köade utanför butiken. Det låter ju fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Och det är jättedumt att det har gått åt precis åt tvärtom håll idag, och hela branschen har gått. Därför det blev aldrig någon slöseri. Och det var en sak som jag upptäckte redan när jag arbetade med de här svenska företagen. Vi designade alltså klänningar. Och då var det så man skulle rita upp åtminstone 100 varianter. I princip gjorde vi tvärtom av allting som hände. Och då blev det, och det var precis samma sak som hände i London, som hände i Italien med Fiorucci, som hände överallt. Exakt varför det fanns den önskan av förändring, jag har funderat ibland, men jag vet inte riktigt. Det var det att efter kriget var allting så seriöst. Efter första världskriget så kom den glada 20-talet. Men efter andra världskriget, så 50-talet, var det var inte roligt. Inte i Europa i alla fall, men i Amerika var det roligt. Mm. Men för där hade tonåringar liksom upptäckt att de kunde göra tvärtom än föräldrarna. Och då, det som hände alltså först och främst i London, och det hände först med musiken och sen med kläderna och mode och allt det här. Det...
Åkte ni mycket till London för att hämta idéer, eller var fick du alla idéer ifrån?
Och London var alltid inspirationen. Och som sagt, vi köpte från London fortfarande hela tiden, men inte så mycket. Det vi köpte bland annat Paul Smith när han var en liten kille som jobbade i källaren också. Och vi köpte Sandra Rhodes som var fantastisk. Hon gjorde otroliga kläder. Och numera är det museiföremål. Det finns ett museum med hennes kläder.
Ja, hon var här i Stockholm och hade utställning också förra året.
Hade hon det? Ja, just det. Det missade jag. Jag när du säger det så visste jag. Vi köpte, det var flera sådana där unga människor som vi blev bekanta. Vi blev vänner med varandra. Vi köpte Dorothy Biss och vi blev vänner med familjen Jakobsson som hade det.
Och det är ett franskt märke som också är den här unga stilen då.
Ja. Och jag vet att till exempel när Lars var i Paris en gång, så då sa Eli, alltså han som hade Dorothy Biss, att det fanns en ung kille som var så bra. Och det var han, den japanska kille, Kenzo. Och Lars tyckte det var jättefint och köpte. Han hade gjort den där jeansjacka med lite blommig ok och sådär. Och han köpte, han skulle köpa. Det var jätteroligt. Men det gick så fort. Han gjorde sin kollektion och så kom L, alltså franska L, gjorde en jättereportage om honom med den där jeansjacka med oket på i påomslaget. Och då levererade han aldrig till Stockholm, förstås. För han hade på 2 dagar hade han blivit jättekänd i Frankrike. Ingen visste vem han var. Men Elisa, honom ska ni satsa på för han är bra. Men så satt han var för stor för oss.
Men det gick alltså, för att jag som är född på 60-talet, för mig så är ju gul och blå framförallt jeansen. Men då var det som man kunde köpa alla möjliga modemärken i butiken. Internationella spännande modemärken.
Ja.
Och då ska vi säga också att du kommer in på gul och blå därför att du har träffat Lars. Så att bara 1969 är det som ni gifter er, eller hur? Mm. Och så får du 2 barn också. Så att det är verkligen familjen gul och blå och du lever gul och blå. Det är dygnet runt måste det ha varit.
Ja, ibland undrar jag hur vi gjorde. Men...
Hur kommer det sig då att Andy Warhol kommer till gul och blå?
Jo, det var sådär att de var i Stockholm för att de hade den här utställningen på Moderna museet. En bra utställning alltså på Moderna museet. Och vi var där på vernissage. Och jag tyckte det var fantastiskt. Jag har alltid älskat Marilyn Monroe faktiskt. Och allt han hade gjort var roligt. Och sen Lars hade på sig en av våra skinnrockar som vi producerade allting i Malung hos ett företag som heter Masen. Och det var samma sak här. Skinnrockarna var jättestora och klumpiga. Jag gjorde en som var jättetajt och som var jättelång och en stor slits längst bak. Och sen... vi använde lamm och mocka, så när lammskinn som var så mjuk så man kunde ha det lite tajt. Och sen var det vinröd, tror jag. Och han hade den på sig. Och då fanns det Andy Warhol och hans regissör som jag tror heter Paul Morrissey. Och sen en av de vackra tjejerna som var i gänget som heter Viva. Hon var jättestilig. Och då kikade han i vår och Paul Morrissey fram till Lars och frågade var han hade köpt sin rock. Och då sa vi att det kom från våra butiker och de fick gärna komma. Och på måndag morgon efter det, då kom de alla tre faktiskt. Och de tog varsin rock och så tog de, hon tog flera sådana där Sandra Rose-kvänner. Hon var så vacker den där tjej. Och sen rätt så mycket, de valde allting de tyckte var roligt. Och sen när det gällde betalning så sa vi, nej vi vill inte ha några pengar, vi vill ha Marilyn. Och då, det tog ett tag, alltså där någon månad eller några veckor och så kom det rulle. Och det var nummer 6 i den upplagan. Jag vet inte riktigt hur många de hade gjort från början. Och på den tiden var de inte så dyra, tror jag. Jag talade med en sån där konsthandlare för några dagar sedan. Han sa att de var inte så där jättedyra i början. Ja. Och jag tror att Moderna Museet har alla 10. Det.
Och de satte ni upp där hemma?
Nej, vi behandlade dem nästan som affischer uppriktigt sagt. Så vi häftade fast dem mot väggen.
Med häftstift?
Ja, det var rätt så korkat. Men vi tänkte inte så. Nej, men i alla fall, vi häftade fast dem i det här stora rummet. Fast de gick liksom runt hörnarna så de blev det lite väck. Och på 2 stycken fick vi klippa bort och så där mycket på ena sidan. Och så finns det lite hål på dem. Och det roligaste var en sån där spjäll för värme som vi klippte ut. En liten fyrkant.
Ja, så kan det gå till.
Så kan det gå till.
Ja. Mm.
Men de är fortfarande fina. Men det som fanns, och jag tycker det fanns inte bara hos oss. Det fanns hos alla människor. Det fanns någon sorts lite naiv sätt att och vilja roa sig. Det fanns faktiskt människor som knarkade rätt så mycket, några som vi kände, men ja, det fanns inte så mycket droger i Stockholm då. Det var alltså det fanns aldrig några svåra droger. Det var mer att de rökte hasch. Och i sanningens namn, vi provade att röka hasch en gång och jag tyckte det var, jag bara blev sömnig, så vi slängde bort allting. Vi bara spolade bort det, det passade oss inte alls. Men som sagt, jag vet några som tyckte det var intressant. För den här riktiga flower power-perioden, den kom senare sen. Och då kom mera, kanske mer inflytande från Amerika än vad det var från London.
Och där följer ni med också med flower power. Ni sålde afghanpälsar och allt möjligt i butiken.
Ja, vi hade i princip hade vi bara egen produktion och så hade vi bara såna där produkter som var ursprungliga. I och med den här med flower power och hippie-tiden så kom det fram jättemycket såna där antverksprodukter från hela världen. Och det var, alltså det var inte bara vi. De som handlade mest med sånt, det var faktiskt fransmän mera än engelsmännen. Fransmännen hade någonting som jag bland annat inspirerade mig, så gjorde egna varianter på hos Masen. De hade köpt upp en hel parti av de här svenska militärpälsarna. Därför svenska,
de här lottapälsarna, ja, de vita.
De som var alltså gjorda i mocka på utsidan och skinn, alltså sånt här riktig natur. Därför de byttes bort mot de här som var gjorda med tyg ovanpå och lite päls inuti. Och det var, när man tänker på det idag, det är horribelt. Därför alla de där pälsarna hamnade i Frankrike och vi köpte dem sen och sålde dem. Men de var, man kunde hitta vilka små djur som helst. Så de var inte så bra. Så vi sydde nya alltså, och smasen fast lite mer moderna i formen. Men fortfarande med samma tankegång. Och de var också produkt som vi sålde jättelänge. Och jag gjorde skjortor också. Sådana där typ kobbo-skjortor. Fast gjorde i den där mjuka mocka med alltså det själva skinnet som är mocka på ena sidan och krullig på en sida. Så det var, det var fina produkter som jag också inspirerade. Men de riktiga afghanpälsen, de var lite läskiga, för de luktade, de kunde vara vad som helst. Men de svenska pälsarna tyckte jag var jättesynd att de hade hamnat i den här världen. Men som sagt, det var antagligen inte speciellt praktiskt att ha dem.
Men där, jag tänkte på skinn där får du också inspirationen till V-jeansen, som måste vara den största svenska jeansflugan någonsin. När du skapade V-jeansen, visst var det ett par skinnbyxor
ja,
som inspirerade
dig? Ja, men det konstiga
dig?
Med V-jeanser, jag har aldrig förstått varför det blev så intressant. För att till att börja med, vi sydde alltså mycket skinnbyxor och mockabyxor just hos Masen. Och det finns inga skinn som är så långa. Så man måste göra en skarv någonstans. Och den här tanken med att göra V-skarven, det var faktiskt inte min. Det var Saint Laurent som gjorde dem.
Så att Yves Saint Laurents V-skarv, så att det, man kan säga att jeansen är avklippta vid knät och så blir det en liten V-form vid knät då. Helt
istället
enkelt.
För den där rappa ja. Skarven.
Men det ville alla ha. Alla ville ha det, eller hur?
Jo, men jag tyckte det var genialiskt att göra det för mocka, för det var fint. Och sen exakt varför jag började göra jeans. Vi bara provade att göra jeans. Därför, det finns en annan sida av det hela. I och med att man gör den här skarven så kan man forma, liksom skala av lite på underbiten. Och då ställer det sig som en kjol. Annars när man liksom gör mocka och gör så här utställ, då ställer det sig bara åt sidan. I och med att man kan forma på skarven så kan man fördela den här runt om.
Så vidden, det blir lite rundare ner till
just
där.
Just precis, ja. Och det var, jeansstygarna var också lite stela, alltså, gjorde samma sak. Men jag vet inte varför det blev kö. Det konstiga var det att just när jeans kom, det var det första. Det var inte det första. Det var den andra jeans, nummer två. För den första jeansen vi gjorde, den gjorde vi i Italien. Därför att vi började tillverka 5 fix jeans i Manchester. Och med lite utställda ben. Och de gjorde vi i Italien. Därför vi köpte Manchester på ett företag som hette företag som tillverkade själva Manchester. Och det var samma sak där. 10 olika färger. Och så hade vi hittat ett företag som gjorde t-shirtar och det var också där 10 olika färger. I alla fall, så hos de tillverkare så hade de en rulle amerikansk denim som hade kommit som någon sorts experiment. Och vi tyckte den var vacker. Och då la vi på den. Alltså, tillsammans med de här Manchester jeans så klippte de upp hela den här rullen. Och så kom jeansen hem och Manchester sålde jättebra, för det gjorde hela tiden. Även de som gjorde i Sverige. Vi gjorde byxorna och... Men den här vi gjorde jeans, det var alltså första gången. Annars hade vi gjort vanliga byxor med sådana här stora heller som man satt in de stora skärp. Och det intressanta var det att de sålde de jeansen, men det var många mammor som kom tillbaka och var arga. Därför de tappade färger. Vi hade inte tvättat dem från början. Och det är klart att man måste tvätta dem några gånger tills de har blött. Det liksom rinner av.
Och det var alldeles nytt i Sverige, så det var inga mammor som visste om det.
Nej, för att de jeansen som gjordes av Algot, det var inte denim. Det var alltså denim, men det blödde inte. Det var inte indigo. Ja, sen nästa steg blev alltså V-jeans, men det var mera slumpen. Det var samma sak där. Ja, vi gör lite V-jeans, för vi gjorde dem i mocka. Och jag vet inte varför den dagen det blev den dekön. Därför det var en nyhet att det var just den. Och sen, därför de var mycket mer utställda än de byxorna vi gjorde förut. Och så var de trånga på låren. Byxorna var mera lite stora. Och jag vet inte, de började prova och alla ville ha. Det var sånt där, det spred sig människor emellan. Det var ingen reklam och ingenting. Och så plötsligt stod de i kö därför att de första 500 paren tog slut. Men de stod redan i kö lite för att prova de första paren. Därför jag gick ner till affären för att jag skulle kolla hur de hade blivit i kvaliteten. Och då stod de där och köade några stycken. Därför det så, att vi hade varit i London och, varit på Biba. Och Biba var så att de hade bara ett stort provrum till tjejerna. De hade inte ens någonting för killar överhuvudtaget.
Killarna fick prova jeans ute på golvet eller kläder?
Nej, de hade, vad heter, Biba hade inga killkläder. Okay. Ja. På den tiden hade de bara tjejer. Och vi tyckte det var jätteroligt så vi gjorde likadant. Och det var inte ens ett rum, det var alltså två stora skärmar. En för killar och en för tjejer. Och så fick alla prova tillsammans med de andra. Och då var det antagligen därför det fanns kö. För de fick inte plats så många bakom de där skärmarna. Men så småningom blev det så att när jeansen kom, de tillverkades i den här företaget i Vegby. Som tillverkade kanske högst 5-6 000 par i vecka. Och då kom bilen på torsdagarna och så såldes det fredag, lördag, söndag. Eller söndag hade man inte öppet tror jag på den tiden. Och då visste alla fredag, lördag, då tog alla storlekarna slut i stort sett. Och det är därför de köade. Så tänker man, är man smart så tillverkar man dubbelt så mycket. Men vi tänker aldrig i sådana termer. För att det var, den här företaget var det vi hade hittat som var bra. Vi liksom litade på dem. De levererade bra, de sydde bra. Och det tog många år innan vi blandade in ett nytt företag. Jag vet inte. Det är klart att man kan säga att det var dumt och det var inte. Men det var ju det som var charmen. Att alla gjorde, vi gjorde det vi tyckte var roligt.
Ja, och ni slapp rea.
Ja, vi slapp rea. Aldrig någon rea.
Nej. Sen har jag, du har berättat också, butikernas inredning verkar ju ha varit fantastisk. Alla galenskaper där med.
Ja, vi hade Paul som spelade musik varje, han var alltså en DJ som spelade musik. På kvällarna spelade han, jag vet inte riktigt, kommer inte ihåg riktigt vad. Men på dagarna spelade han på Gul och Blå. Och då var vi alltid först. Bland annat genom Fiorucci, för Fiorucci var också så där. Han hade också sådana kontakter. Och fortfarande den där tjejen som bodde i New York. Så alla nya singlar, det skickade hon till oss. Till Fiorucci och till oss också. Så då var vi alltid först med någonting. Vi var ensamma i Stockholm och sälja Andy Warhol-intervju i många år. Jag vet inte varför ingen annan köpte det. Men vi köpte in dem och sålde dem.
Och sen hade ni väggmålningar.
Ja, de var jätteroliga också. Per var jättebra på att måla. Ibland gjorde han på väggarna, ibland gjorde han dem som stora tavlor. Och sen dekorerade han butikerna. Han var den som gjorde. För vi hade, när vi öppnade, förstorade tjejsidan, så tog vi över en lokal som var en biograf. Som hade varit biograf i passagen. Och där upptäckte vi att det fanns, alltså, jag kommer inte ihåg riktigt om vi skrapade bort någonting, men det fanns jättefina sådana där målningar, sådana där dekorationer i den lokalen. Och så hade vi en målare, en sån där vanlig målare, som var lite konstnärlig av sig. Han visste allt om Leonardo och alla de här gamla målarna, och så visste han allt om alla tekniker. Och om man tittar på gamla hus i Stockholm. För Stockholm var kanske inte så rik en gång i tid. Och så var det inte så lätt att importera. Det finns alltså massor med sådana där portuppgångar. Där, som är marmorerade. De är alltså inte riktigt marmor. Och han var jättebra på att göra det. Han kunde tekniken. Så han gjorde rätt så mycket sådana där. De är marmoreriga. Vi gjorde en hel tjejsida med marmoreriga. Och så tog vi fram de här jättevackra gamla och restaurerade dem. Och sen,
just det, för att den här Birger Jarlsparken är då från sent 1897, tror jag den öppnade. Så det var ju verkligen en 1800-talsstil då, på det gissar jag.
Ja, det var tjusigt, men som sagt, det fanns ingen äkta marmor någonsin i hela passagen. Så de, just den där gula lokalen som vi restaurerade, så tog vi vid precis det som hade varit och gjorde exakt likadant. Och sen fortsatte Per, alltså inte den här yrkesmålare, men Per var vår konstnärliga kille. Så fortsatte han att göra sådana där dekorationer, men då gjorde han sådana där, han gjorde vad som helst. Han gjorde sådana där små kaniner och små frukter. Och sen dekorerade han diskarna också, det.
Ja, för att de verkar ha kunnat se ut lite hur som helst. Ni hade någon disk som såg ut som en konfektask eller något sånt där.
Ja, den var som en sånt där, som ett hjärta. Och sen var det sådär jättestor rosett, rosa. Det fanns en som såg ut som en schweizerostbit. Den var mycket fin. Och så en som såg ut som kampelsop.
Soppenburken där, ja.
Och Per var de första 10 åren, han verkligen roade. På den tiden var det han som gjorde våra etiketter och affischer. Och han målade en jättefin stålmannen på väggen i barnaffären.
Ni hade en barnaffär, så det är inte bara kill och tjej och prylar, utan en barnaffär också.
Jo, för så småningom var det så där att den gula affären var tjejerna och den blå affären, det blev alltså en mycket större lokal på motsatt sidan. Så de gamla lokalerna som hade varit gul och blått och grönt, det var det som blev barnaffären och Dorothy Bistro. Så det var, till slut var det hela passagen nästan.
Ja, men så måste du berätta. Du måste berätta här, om vi hoppar till 1977 med Star Wars. Så nu tog Star Wars till Sverige innan filmen hade haft premiär.
Jag vet inte riktigt vem som sålde dem i New York, men genom Anita fick vi köpa dem och sålde dem också. Jag vet inte.
Sen masker var det då?
Själva, de här, du vet de där soldaterna, ja, de har ja, den där vita. Ja. Och så fanns det Darth Vader, ja. Han hade en svart.
Ja.
Och så fanns det nog mera, tror jag. Vi fick dem och så fick vi några andra sådana där prylar som såldes som gadget i Amerika. Det var det. Vi fick dem innan den svenska premiären och det var bra gjort. Det.
Och sen så hade ni det här till någon, du berättade att ni hade haft någon visning med skateboards.
Alltså det fanns alltså en gud för de som åkte skateboard som heter Tony Alva. Han kunde allting och han åkte runt i världen och gjorde såna där show och demonstrationer så hur man kan åka så där. Så han kom till Stockholm. Det finns en bild på hemsidan som han har så gul och blå skrivet på bröstet, så vi sponsrade det. Så då byggdes en ramp i Humlegården. Det var inte så stor, men det var ramp nog. Och då gjorde han en visning där. Och jag tror inte det var kanske exakt samma dag, men vi gjorde alltså en modevisning i passagen. Och då byggde vi en liten ramp. Man kan säga så här, att allt det här, när det gäller Lars styrka, det var det att han liksom öppnade upp för såna, alla sådana där händelser. Och det fanns alltid unga killar som hade idéer och de kom fram med någonting och så fick de carte blanche och så kunde de liksom utveckla det. För den här idén med skateboard, det var en kille som hade varit i Amerika. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han som hade upptäckt det och åkte skateboard, så kom han till Stockholm och så ville han liksom satsa på det. Så, och då gjorde vi det och sålde skateboard. Först sålde vi faktiskt rullskridskor ett tag. Det kom jag inte riktigt ihåg var de kom ifrån. Men det var också en sån där mode. Det var, och sen blev det skateboard och då blev det jättestort. Men det intressanta är det att Gul och Blå var med och sätta igång det hela. Och just då, och vi tog till Stockholm Tony Alva och så gjorde han en sån där show och visade upp hur man gör. Och på den tiden var det fantastiskt. Det fanns ingen, Det hade aldrig funnits någon scen i Stockholm. Det, och det där Kul och blå var roligt, för ingenting var... Allt som, hände, som var nytt fanns mer eller mindre där.
Och nu, jag kan gissa att du som lyssnar och undrar hur ser det ut alltihop det här. Och då är det så att Maria har gjort en alldeles fantastisk hemsida där man kan se allt, eller väldigt mycket av det här. Bilder på människor och kläder och sånt där. Och den heter gulblastory.se. Och det är gulblastory.se. Där finns det massor med bilder. Och sen kan man titta i ett gammalt nummer också av tidningen Retro, nummer 2/2016. Där finns det lite bilder också. Maria, här är en sista fråga som jag brukar ställa till de som kommer hit. Och jag kan nästan gissa vad du kommer att svara. Men vi provar. Kan du säga vilket är ditt favoritdecennium under 1900-talet?
Jag skulle säga 60-talet, absolut. Det hände mest och det var det mest... Ja, det var roligt. Jag tror du frågar Beatles, de säger samma sak.
Så du och Beatles är överens om det. Andy Warhol också kanske, som fick sin snygga skinnrock. Tack så jättemycket, Maria, för att du kom hit. Tack för allt fantastiskt som du har berättat. Tack så mycket.